Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i den vår fantastiska stad. Det här avsnittet görs i samarbete med tidningen Mitt i Göteborg. Jag heter Magnus och är reporter på tidningen och med mig som vanligt är Göteborgskännaren och krönikören Mattias Axelsson. Och idag ska vi prata om heden, eller hur Mattias?
Det ska vi göra. Du låter väldigt inspirerad idag, Magnus.
Nej, jag har vabbat i flera dagar så jag är helt jättetrött.
Ja, det är väl tur att det är jag som får stå för större delen av pratandet idag då.
Ja.
Så att du får ställa lite frågor. Ja, nej, men det är mycket riktigt heden. Och det var väl du som kom med förslaget om att vi skulle göra någonting om heden.
Ser man alldeles utmärkt.
Hur kommer det sig?
Vi flyttade ju redaktionen ifrån någonstans i Högsbo till nedanför Korsvägen. Och så började jag promenera istället för att åka bil. Och så varje dag går jag ju fram och tillbaks genom de här fantastiska kvarteren som är söder om Heden, alltså själva platsen.
Mm.
Och jag trodde alltid att det var Lorensberg.
Mm.
Men det var det inte, utan Nej. Det är alltså stadsdelen Heden. Mm. Och på den vägen är det.
Ja, och där kanske vi ska egentligen börja med att reda ut alltså skillnader. För när vi pratar om Heden så kan vi ju å ena sidan mena just det som du säger, stadsdelen Heden. Alltså den stadsdel där dels exercisheden ligger, men också en hel rad massa byggnader som du tydligen känner en stark fascination och har ett intresse för.
Oh ja. Oh ja.
Med arkitektur och liknande.
Ja.
Men den stadsdelen, om man ska liksom avgränsa och se var ligger stadsdelen Heden, så har vi Vallgraven i norr och sen kommer Fattighusån och Mölndalsån norr och sen öster ut. Örgrytevägen på den södra sidan och sen södra vägen på väster. Och det som ligger där innanför är då stadsdelen Heden. Å andra sidan så kan vi när vi pratar om Heden mena själva den här öppna platsen som ligger ja, men precis bortanför där vi sitter. Vi sitter ju på Hotell Heden som ligger i den södra delen av platsen Heden. Och platsen Heden i sin tur avgränsas av också den södra vägen på västra sidan och sen är det Parkgatan norr om Engelbrektsgatan söder om och sen Sten Sturegatan på den östra sidan. Och jag har ju då bott i Göteborg sedan 1998 måste det väl vara. Så det är ju nästan 25 år sedan. Och jag har egentligen aldrig haft någon starkare relation till Heden. Jag vet inte hur det är med dig. Vad känner du inför Heden som plats och Heden som stadsdel?
Ja, alltså själva ytan är ju mest bara i vägen. Jag kommer ihåg första gången jag var, alltså, åkte hit när jag bodde i Skara och jag var på skivmässa i exercishuset någon gång alltså, på 80-talet och det var första gången jag var här.
Mm.
Men liksom, man är ju aldrig på Heden, jag är inte den sportnörden som är det.
Som ut och kicka boll?
Nej, verkligen liknande. Inte.
Nej, men det känns ju verkligen som det. Är du inte på fotbollsplanen eller om du möjligtvis parkerar på någon av parkeringsplatserna på Heden? Det skulle väl kunna vara en anledning.
Ja, det är väl det folk brukar göra. Ja. Och så blir det inbrott i bilen i och med att jag tror, men det är ju den vanligaste.
Ja, jag har också läst
en utav de vanligaste platserna för bilinbrott.
Nej, men det som gör Heden fascinerande det är just att vi har en så stor öppen yta så väldigt centralt i stan. Och det är ju någonting som politikerna idag har en del från olika håll börjat försöka nagga på lite grann i kanterna. Att man har börjat försöka bebygga delar av Heden.
Jättebra idé, tycker jag.
Tycker du? Ja. Jag får stå för dig.
Ja, det gör det. Jag står för det. Mm. Vad tycker du att de ska göra med Heden?
Vi kan ta det på slutet, ja, så vi kan resonera lite om det.
Men har Heden alltid varit en del av Göteborg? Det känns ju som att det brukar inte vara så.
Nej, alltså hade vi tagit oss längre bort och längre söderut eller längre österut så hade vi kommit utanför det som var Göteborg. Men när staden Göteborg grundas 1621 så är ju själva stan det som ligger innanför vallgraven. Det är där människor bor huvudsakligen. Sen växer ju Haga fram som en stadsdel ganska tidigt. Men runt omkring stan, i söder och öster framförallt, då fanns det som kallas för donationsjord. Alltså jord som kronan hade gett till staden Göteborg. Som då bland annat användes som landerimarker. Och landerierna, det är ju de här ståndsmässiga, lite finare gårdarna. Som ligger runt omkring staden Göteborg. Som fanns bland annat för att försörja stadsbefolkningen. När man hade olika typer av odlingar. Och namnen på de här landerierna finns ju fortfarande kvar i flera av stadsdelarna. Till exempel Johannebergs landeri och Lorensbergs landeri. Katrinelunds landeri. Och sen hade man ju även tobaksodlingar. Inte speciellt långt här ifrån. Och området som sen ska växa fram som Heden. Är ju då en del av stadens donationsjord redan från 1621. Och från början så kallas hela området söder om Göteborg från gränsen mot Haga i väster till Mölndalsån för Heden. Så Heden var ju ursprungligen ett betydligt större område. Och den nordöstligaste delen, alltså ungefär där vi befinner oss, det området kallas för Tegelbruksängen och senare också Levgrenska ängen. Men det som Heden kanske framförallt är känt för under den tidiga göteborgska historien, det var ju att Göteborgs garnison använde Heden som ett övningsområde. Och det är också därför som den kallas för Exercisheden.
Alltså, som gammal skarabo, där hade vi ju Axevalla hed. Och det var ju våran hed och det var ju platt. Och jag kan tänka mig att det var typ likadant här. Att det var bara extremt platt. Och, ja. Så tyckte militären att gud vad bra, här kan vi leka bus.
Ja, leka bus vet jag inte. Men det är ju en bra yta att använda sig av för garnisonen.
Ja. Men vad var Göteborgs garnison?
Ja, alltså Göteborg har ju alltid varit en befäst stad. Det är den redan när den byggs på 1620-talet och sen blir den mer och mer befäst ju längre 1600-talet lider och ju längre stormaktstiden lider. Och som befäst stad så har ju militären alltid haft ett stort inflytande, stor betydelse för staden. Och det innebär ju att Göteborg ganska snart får en fast garnison. Och det är alltså militär som permanent är förlagd till en plats. Det är en garnison. För Sverige har ju under 1500- och 1600-talet ingen permanent armé. Utan det är ju först med indelningsverket i slutet på 1600-talet som det växer fram. Utan de enda permanenta militära platserna, det är ju just garnisonerna i anslutning till städerna. Och när Göteborg grundas så är det artillerister från gamla Älvsborg som till en början har i uppgift att skydda Göteborg framförallt mot fientliga danskar. Och sen 1643, när Göteborg är drygt 20 år gammalt, då får staden sin egen garnison. Och då är det trupper från dels artilleriet och dels från fortifikationen som bildar Göteborgs garnison. Och det är också då i anslutning till detta som man börjar bygga kronhuset i centrala Göteborg. Kronhuset byggs ju som en direkt konsekvens av att militären har en fast placering i Göteborg. Och sen på 1700-talets början så skapas ett garnisonsregemente som finns i staden Göteborg fram till 1801 då det går upp i Göta artilleriregemente. Och det är till det här regementet som man då bygger borgerskapets kasern vid kaserntorget. Alltså det som sen blir Televerkets hus och som idag används som, det är väl studentlägenheter och något gym
och
liknande.
Och vårdcentral.
Vårdcentral finns också i det. Men det har vi gjort ett avsnitt om, just kaserntorget, där vi dyker mer djupt på området kaserntorget.
Men vad höll man egentligen på med på Heden? Militärt?
Ja, det heter ju Exercisheden av en anledning. För så länge Göteborg var en befäst stad, och det var det ju fram till 1800-talet. Och så länge som garnisonen var förlagd till stan så använde man Heden framförallt för militära ändamål. Och då var det träningsövningar. Militären behövde ju någonstans att träna inne i stan innanför vallgravarna, så är det ju väldigt trångt. Du kan inte springa runt och träna där. utan kompanierna och bataljonerna använder den här stora öppna ytan och skjutövningarna. De hölls borta på Hagaheden, alltså den västra delen av heden, det som nu är Vasaplatsen och Vasastan. Och de här exerciserna och paraderna, de verkar ha varit ganska populära bland göteborgarna och sågs lite grann som en attraktion som stadens befolkning åkte för att titta på. Och varje år avslutade man med en slut- eller en generalexercis. Och då var det mycket folk, alltså stor mängd åskådare. Och på kvällen så hade man också en större fest där exercisperioden hade en avslutning. Och jag hittade en artikel i KBs fantastiska tidningsdatabas från den 25 juli 1775. Där man i Göteborgs Allehanda skriver om den här slutexercisen. Och att soldaterna hade formationer med all den noghet, färdighet, ordning och kontenans som någonsin kan begäras utav en så vacker, proper och väldisciplinerad infanteritrupp som finns i detta regemente. Varför skriver ni inte så i tidningen nu för tiden?
Ja, det kan man fråga sig.
Ja, jag tycker ni borde vara lite mer så hylla den svenska militären.
Jag vill säga, högdraget hylla den svenska militären.
Och sen så beskrivs de att på kvällen eller på aftonen så öppnade Vaxhallen varis en stor samling där närvarande. Vår allra rådigaste drottnings höga namnsdag med yppersta glädje firades. Man måste ju ändå gilla språket i de här 1700-talsartiklarna. Och framförallt så måste man ju gilla att de här finns digitalt tillgängliga.
Oh ja.
Att man idag kan sitta och läsa tidningsartiklar från 1700-talet och faktiskt få en samtida beskrivning av hur man i Göteborgs Allehanda 1775 tyckte om de här exerciserna och festerna i anslutning till dessa.
Så sant. Men och det här har vi ju pratat om i tidigare program. Alltså Göteborg tappar ju sin roll som befäst stad i början av 1800-talet.
Mm.
Vad hände med heden då?
Ja, alltså befästningarna börjar ju rivas någon gång 1806-1807. Och då tar man ju bort i princip allting av de gamla bastionerna och av de gamla murarna. Men Göta artilleriregemente blir ju kvar i stan faktiskt hela vägen fram till 1891. Alltså långt efter det att staden har förlorat sin roll som befäst stad. Och då flyttar man ju ut till Kviberg. Men i och med att militären inte har lika stark roll i staden under 1800-talet så börjar man också använda heden bland annat som betesmark. Svin och nötkreatur ska ha betat här. Man hade marknadsstånd där slaktare från stan sålde kött och fläsk. Det ägde rum kapplöpningar. På somrarna så anordnades folkfester med tävlingar som säcklöpning. Man klättrade på såpad stång och så vidare. Och dessutom så höll man lantbruksmöten här i Göteborg. Och jag brukar ju referera till Fredbergs, det gamla Göteborg från 1923, där han skriver väldigt ymnigt om olika platser i Göteborg. Och när han skriver om heden så är det lite intressant just att de här lantbruksmötena, de upptar nästan 15 sidor av hans beskrivning av heden. Så någonstans så verkar de här lantbruksmötena ha haft en ganska stor betydelse. Men i och med att försvarsverket längs Vallgraven raseras i början av 1800-talet så lägger man ju ut det som kallas för den gamla Allén och Parkgatan och sen så byggs ju trädgårdsföreningen i de norra delarna av heden 1842. Och man hade redan i slutet av 1700-talet börjat prata om en allégata längs med heden och den skulle då vara till citat stadens prydnad och invånarnas mera nöje vid promenader. Och den här allén, den läggs fram 1788 och gick då från stan ner till landeriet Lorensberg längs med det som idag är Södra vägen. Och vi har ju fortfarande kvar delar av den gamla allén i form av den cykelbana, gångbana som går parallellt med Södra vägen, alltså mellan Södra vägen och själva heden. Och sen så sträcker man ut den här gamla allén hela vägen fram till Vallgraven i början på 1800-talet. Däremot, och det är ju det som gör just själva heden intressant, så bygger man ingenting på området vid exercisheden eller Tegelbruksängen. I motsats då till de västra delarna, så Hagaheden, där hela Vasastan växer fram under slutet av 1800-talet.
Och vad berodde det på?
Ja, det var ju framförallt att militären motsatte sig att tidigare övningsfältet skulle bebyggas. Det var militären som motsatte sig att man skulle bebygga exercisheden. Men 1892 så löser staten in marken och får dispositionsrätt av kronan. Alltså Göteborgs stad får dispositionsrätt från kronan. Men det här vinner inte lagakraft förrän så sent som 1974. Genom att Göteborgs stad får lagfart för själva området. Men att det tar så lång tid för Göteborgs stad att få kontroll över heden, det är ju det som gör att Vasagatan inte kunde slutföras hela vägen mot öster, utan att en del av det som egentligen skulle bli liksom hela den långa Vasagatan ligger helt isolerad på den östra sidan om heden och heter ju där Bohusgatan, och den leder ju fram, det är den sista biten fram till Ullevi. Och Vasagatan slutar ju lite abrupt där när heden tar vid, eftersom man inte kunde lägga ut gatan hela vägen bort. Och det har egentligen under hela den någon typ av moderna Göteborgs historia varit en diskussion om heden. Albert Liljenberg la 1925 fram en stadsplan där han pratade om heden just som viktig för att det var en stor och öppen plats. Och han skriver att betydelsen av denna centrala stora yta kommer i framtiden säkerligen att bli större än nu, att döma av den allt högre vikt som lägger vid kroppslig fostran och av det ständigt växande behovet av rekreation ute i det fria.
Men alltså, även om själva heden inte är bebyggd i sig, så finns det ju fortfarande en del hus, alltså en del bebyggelse runt heden än idag. Exercishuset, inte minst.
Ja, där du har varit och bläddrat med skivbackar och liknande. Har du någon annan relation till exercis? För det är egentligen det enda jag har gjort när jag var. Jag har också varit på skivmässa där inne och bläddrat bland LP-skivor.
Alltså, jag har något vagt minne att jag var här på något typ sportlov när jag var barn.
Ja.
Och tvingades in och fick ta på mig sockerplast och spelade inomhusfotboll. Men alltså...
ja, det känns ju som att, för att just exercishuset har ju använts mycket till olika typer av idrottsutövningar från det att huset byggs redan 1867. Och då är det grosshandlare och kommunpolitiken Julius Lindström som donerar 30 000 kronor till stadsfullmäktige. Och kung Oscar den andre, han tar då beslut om att tilldela gratis mark på norra sidan av exercisheden. För man ska ju fortfarande komma ihåg att heden är ju en del av kronans mark. Göteborgs stad har ju inte nyttjanderätt av heden, så kungen måste ju då tilldela staden möjlighet att bygga det här huset. Och det är Frans Jakob Heilborn som får i uppdrag att rita den här byggnaden som invigs den 8 december 1867. Den används från början under de första åren av skarpskytterörelsen för deras övningar. Och skarpskytterörelsen, det är någon typ av militär, en frivillig militär. Men sen från 1860-talets slut och början på 1870-talet så är det framförallt olika typer av idrottsutövande. Göteborgs gymnastiksällskap bildas 1869 som den första frivilliga gymnastikföreningen. Ett årtionde därefter så bildas kvinnliga gymnastiska sällskapet Sköldmön, som är den första kvinnliga gymnastikföreningen i Sverige. Och som kvinna så tilläts man ju inte under slutet av 1800-talet att visa upp sin kropp hur som helst. Så därför så genomförde man gymnastikövningarna inne i exercishuset i långärmade och höghalsade blusar, kjolar och knäbyxor, för att man inte skulle visa för mycket hud i samband med de här gymnastikövningarna på 1800-talet. Men sen har man också, förutom de här gymnastikövningarna, det har spelats tennis, det har brottats, det har boxats, man har spelat basket och handboll, även inomhusfotboll och badminton och bordtennis har det spelats en hel del i det här huset.
Men på tal om vinyl då, att det är ju inte bara idrott, eller hur? Som man har sysslat med.
Nej, vi har ju haft till exempel skivmässor. Jag vet inte hur återkommande de är, men både du och jag har ju uppenbarligen bevistat exercishuset just för att bläddra i olika gamla drickabackar efter vinylskivor.
Ja, nu tror jag, alltså de flyttade till Kronhuset för något år sedan, men nu har de ju flyttat, tror jag, till Ringön. Ja. Eller Hisingen någonstans, för att det blev för litet.
Så. Ja, nej, men det kan nog stämma. Men det är ju en sån sak som man har använt den till. Sen har man också haft velocipedutställningar. Och fram till början av 1900-talet så använde man också Exercishuset som konsertlokal, men det som kanske mest sticker ut i historien, det var ju att hela Exercishuset under den svåra bostadsbristen i slutet av första världskriget och in på 1920-talet så använde man Exercishuset som nödbostäder för människor som inte hade någonstans att bo. Och då delade man upp golvytan med enkla masonitväggar och byggde så kallade enrumslägenheter utan tak. Och det finns ju en del fotografier från de här nödbostäderna som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto så att ni kan få en känsla av hur det var att bo i Exercishuset under slutet på 1910, början på 1920-talet.
På tal om bilder, alltså jag har ju sett bilder på Göteborgs konserthus och det låg väl någonstans där, precis i närheten.
Ja, vi tar oss lite söder och lite snett väster från Exercishuset så kommer vi till det gamla konserthuset. För mellan 1905 och 1928 så låg Göteborgs konserthus där på den västra delen av Exercishuset. Ligger en parkeringsplats och en grusplan där nu. Och det här konserthuset, det finns ju inte kvar, det finns bara bevarat i form av fotografier. Men det var ett lågbudgetbygge i trä och det beskrivs som att det är byggt i glada, böljande, vita linjer som vagt påminner om ett cirkustält. Och man bygger det provisoriskt redan när det börjar så vet man att det kommer inte stå här speciellt länge. Så det är ett lågbudgetbygge för att man tänker att det ska stå här en kortare period i väntan på ett riktigt konserthus. För redan 5 år efter att man hade invigt konserthuset så hade man gjort färdigt en stadsplan som hade Götaplatsen som plats för ett konserthus. Och det är ju där som konserthuset sen invigs. Men det här konserthuset på Heden, det rymde dryga 1000 personer. Invigningen den 11 februari 1905, där var det en konsert av Filharmoniska sällskapets kör samt en 55 man stor orkester. Och det här konserthuset var tänkt att vara provisoriskt redan från början. Och 1928 så brinner konserthuset ner. Branden börjar vid 12-tiden den 13 januari 1928. Och i och med att huset brinner ner så får man skynda på processen med att bygga ett konserthus uppe vid Götaplatsen. Och då har man löst det här med att den skulle vara provisoriskt. Man behöver inte ta något beslut. Det brann ner och då byggde man inte upp något nytt. Utan flyttade helt enkelt konserthuset till Götaplatsen. Så den byggnaden finns ju inte kvar.
Ett sånt sammanträffande.
Du ser en konspiration här. Du ser en konspiration.
Jag ser konspirationer i allt som hände just där på 20-talet med alla provisoriska byggen som vi hade.
Ja, det kanske är läge att djupdyka i en podd om det någon gång.
Någon gång.
Ja.
Men det finns väl ytterligare någon kåk, vad blir det? Ner i norra delen mitt emot katolska kyrkan, va?
Ja, precis. Där ligger ju någon typ av trähus.
Ja, alltså, det är väl någon restaurang nu?
Ja, idag så är det väl, ska vi se, den heter Werners Bistro.
Ja.
Restaurangen är ett rött. Ser ut som en liten bondgård. Och det känns ju kanske lite malplacerat där i korsningen Sten Sturegatan Parkgatan. För den byggnad som vi har, den röda, vad ska man kalla det, bondgårdsliknande byggnad. Det var en byggnad som man uppförde i anslutning till lantbruksutställningen 1923. Och lantbruksutställningen, det var ju en del av den stora jubileumsutställningen som hölls i Göteborg för att fira stadens 300-årsjubileum. Och på den här platsen, den norra delen av Heden, så bygger man det som man kallar för en mönstergård som omfattar ett bostadshus i 1,5 våning, en vinkelformad ekonomibyggnad. Och båda de här husen byggs givetvis i trä. Man klär fasaderna i en stående panel och täcker taket med enkupigt tegel. Och sen så till själva miljön så hör också en trädgård med omgivande häck. Och tanken med att man skulle bygga just det här huset, det var att visa hur en typisk gård för det minsta jordbruket kunde se ut. För det här är ju under en period då människor börjar flytta, eller har börjat tydligt flytta in från landsbygden in till städerna. Vi har haft en ganska tydlig urbanisering under slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Så den här lantbruksutställningen, det är för att visa upp för stadsborna hur det kunde se ut på landet. Och i den här laggården så fanns det under utställningen 8 kor och 2 hästar. Man hade också moderna uppfinningar som ett elektriskt hemmejeri och en luftväxlingsanordning för höskullen. 5 rum i bostadshuset möblerades av konsthantverkarföreningen Konst fliten som senare blev Bohusslöjden, och uppe på vinden i huset så välkomnades besökarna av en kvinna som satt och vävde, och här i anslutning till huset så låg också en köksträdgård.
Alltså, det slår mig ju att i och med att när du säger att huvudbyggnaden revs 1923, det var inte så att den brann upp.
Ja, nej, det nej. Gjorde den inte.
Nej. Men vad hände med huset efter 23?
Ja, när jubileumsutställningen är slut så väljer man faktiskt att behålla det här huset. Och det är Sällskapet för friluftslekare som köper den här bondgården. För man hade behov av omklädningsrum i och med att många fotbollsspelare som spelade fotboll på Heden, de bytte om utomhus. Och det ska inte ha uppskattats av människor som passerade förbi. Och de nyplanterade träden ska också ha skadats av att spelarna använde träden för att hänga upp sina kläder. Så då köpte Sällskapet för friluftslekar in huset och använde det som omklädningsrum. Och sen så var det länge ett idrottscafé. Och nu när jag tittade på Google Maps, jag har inte varit där på många år. Men det ska vara Werners bistro. Det är i alla fall någon typ av restaurang som har sina lokaler i huset.
Mm, det stämmer. Jag brukar ju gå den vägen när jag går hem. Så att,
du kan bekräfta mina uppgifter i sammanhanget.
Jag kan absolut bekräfta att det är Werners bistro som ligger där. Jag har dock aldrig varit där inne. Jag vet att det låg en loppis där i samband med... Ja, innan restaurangen, mellan idrottsgården och bistron.
Just det
minns jag. Tror att det var katolska kyrkan som hade den.
Ja, det är inte omöjligt, i och med att katolska kyrkan ligger precis på andra sidan om Parkgatan där.
Men öster om Heden?
Ja, där ligger ju en hel radda hus längs med Stensturegatan, som den gatan heter, som går på den östra sidan om Heden. Och de första husen längs med Stensturegatan, det är stenhusen i norr. Och det här kvarteret byggs i slutet av 1880-talet. Och den östra hälften av kvarteret längst norrut på Stensturegatan byggs för anställda vid Statens järnvägar och ägdes av Sveriges stadsbanors pensionärsinrättning. Sen så låg det faktiskt landshövdingehus på den södra delen av Stensturegatan. Men det här är då hus som ingen av oss två har upplevt, för de rivs under slutet av 1960-talet. Så då försvinner landshövdingehusen från Stensturegatan, och det är ju i samband med citysaneringarna i Göteborg. Det är ju en herrans massa landshövdingehus runt om i stan som rivs på olika platser och som vi har pratat om i flera av avsnitt, bland annat om Karl Grimbergsgatan, när vi pratade om Annedal och de stora rivningarna av landshövdingehusen där. Och tittar man på kartor, satellitbilder över det här området, så kan man ganska tydligt se att delar av det här centralt belägna området faktiskt förblir obebyggt i nästan 20 år. Flygbilden från 1960-talet visar tydligt att men då är det bebyggt längs med hela Stensturegatan, och vi har de stenhusen i norr och vi har landshövdingehusen i den södra delen. Och sen hoppar man fram till 1975, då vi vet att husen har varit rivna i dryga 10 år. Då är det tomma ytor, det är parkeringsplatser på det här området. Och det är först i slutet av 1980-talet, början på 1990-talet, som det här stora bostadsområdet som faktiskt är det som heter eller kallas för Öster om Heden byggs. Och försäkringsbolaget Skandia hade under tidigt 70-tal byggt ett av sina kontorshus i den mellersta delen av området, och promenerar man längs med Stensturegatan, vilket väl är den vägen du tar till jobbet.
Hem.
Ja, du tar den hem. Ja. Och då passerar du ju de här, får man väl ändå säga, ganska anskrämliga husen från det sena 1900-talet. Man kan ju lite grann önska, eller kan åtminstone tänka sig hur det hade sett ut om vi istället hade haft landshövdingehusen där i början och sen de pampiga stenhusen från 1800-talet i den norra delen av Stensturegatan.
Absolut. Ett av mina favorithus ligger ju faktiskt, alltså det sista huset i det första kvarteret norr, det röda. Det är ju fantastiskt vackert. Är det Stensturegatan 9 eller är det 11?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det är där i den norra delen av Stensturegatan.
Det sista innan själva då förlängningen av det som skulle då varit
Vasagatan. I Bohusgatan där in mot Ullevi. Vi lägger upp en bild, du får fota där när du kommer hem, så lägger vi upp det på ett Instagram-konto.
Hörnet Bohusgatan, Stensturegatan. Men, och nu kommer ju mitt favoritområde och det är ju söder om Heden.
Mm. Det är ju jättesynd att jag inte har lagt så mycket tid på just vad det är ditt favoritområde, i och med att vi i avsnittet om både avsnittet om Korsvägen så pratade vi ganska mycket om den delen som det blir då norr om Korsvägen. Även i avsnittet om Södra vägen så pratade vi en hel del om det här området. Så jag kommer inte gå in i detalj på de olika husen, utan du får lyssna på avsnittet om Södra vägen och Korsvägen för att få mer fördjupad information om det.
Men
det, men det är ju hus som byggs under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och det är ju ganska pampiga stenhus, huvudsakligen i 5 våningar. Och sen så rivs en hel del av husen på 1960-talet. Återigen som en del av de här citysaneringarna, för det är inte bara landshövdingehus som rivs i Göteborg och andra städer runt om i landet under 1960-talet. Och sen så river man ytterligare hus i den här delen av Heden under 1980-talet. Men i området söder om Exercisheden, alltså den södra delen av stadsdelen Heden, så har vi faktiskt den mest omfattande jugendbebyggelsen i hela Göteborg. Så det är ju trots allt, även om det är mycket moderna hus som kanske inte är så jättevackra, så är det ändå värt att promenera runt i det området. För det finns mycket vackra hus från sent 1800-tidigt 1900-tal i det här området.
Oh ja, inte minst där förträdgårdarna är bevarade.
Ja, det är ju så himla fint på längs med den Sturegatan ner mot, alltså innan man kommer fram till Skandinavien var där. Så finns väl även en hel del restauranger som ligger längs med där som nyttjar de här förträdgårdarna. Så det där ska man absolut gå.
Men om vi väljer att inte lämna söder om Heden exakt just nu, så måste jag säga att jag förstår att, alltså visst, 80-talskåkarna är inte jättefina, men jag tycker ändå att det är ett av få platser i Göteborg där de faktiskt har lyckats någonstans att ändå få det ungefär i linje med jugendhusen. Det är inte katastrofalt.
Nej, men för det där tycker jag är superintressant att du lyfter. För många, alltså mycket av det som byggs framförallt under andra halvan av 1900-talet, när man försöker fasa in hus i redan existerande bebyggelse, är ju rent anskrämligt.
Oh ja.
Går man längs med Avenyn till exempel, så har vi ju där blandningen mellan den brutalistiska 70-talsarkitekturen kombinerat med sen 1800. Alltså det är ju så att det, ögonen blöder när man tittar på det. Men du, precis lite grann som jag brukar tycka om Linnégatan, Linnégatan tycker jag är ett sånt område, där har man också lite grann lyckats få att 80-talshusen ändå liknar 1800-talshusen i nånt, även om de har sin egen uttrycksform och sin egen stil, så det är inte så att de sticker ut, att som sagt ögonen blöder av det.
Nej, exakt. Men vi lämnar husen också, så går vi raskt in på fotboll.
Hur kommer det sig att du skrattar,
Magnus? Jag har fotboll, nej. Så, som gammal simmare och cyklist så är det väl inte riktigt det jag tycker om här i världen. Men det kan ju faktiskt vara så att det var den första fotbollsmatchen i Sverige som ändå spelades på Heden.
Mm, och av den anledningen så är det ju värt faktiskt att prata lite fotboll, tycker jag. Och Heden förknippas väl framförallt med fotboll idag. Det är ju det som vi tänker på, tror jag, de flesta, när vi tänker på Heden. Och huruvida det var den första fotbollsmatchen som spelades här eller inte, det kan man ju diskutera, för det beror ju lite grann på hur man definierar fotbollsmatcher och fotboll. För under slutet av 1800-talet så växer ju fotbollen fram som en idrott. Och det är ju då på de brittiska öarna där man, kan det vara 1860-talet, någonting sånt där, bildar Football Association, alltså FA. Och det är ju där som man någonstans bestämmer reglerna för fotboll. För i början, när fotboll och rugby framförallt egentligen lite grann är en och samma sport, men någonstans under andra halvan 1800-talet får fotbollen sina egna regler. Och exakt när fotbollen då kommer till Sverige, det finns det en massa olika kandidater till vilken som är den första matchen som spelas. Bland annat så hittade jag en annons från 1890 i någon Hallands tidning där Halmstad bollklubb den 14 september 1890 ska spelas mot Köpenhamns akademis bollklubb. Men då är det ju inte två svenska lag. Köpenhamn är ju ändå danskt. Men den första fotbollsmatchen mellan två svenska lag med någon typ av moderna regler är de flesta fotbollshistoriker ändå överens om att den spelades på Heden i Göteborg den 22 maj 1892. För då mötte Örgryte idrottssällskap Lyckans soldater. Och det var en match som varade i 2x30 minuter. ÖIS vann den med 1-0 efter att ha gjort mål i andra halvlek. Och det som är lite signifikant för den här matchen, det är ju att ÖIS hade 6 skottar i laget och 2 skotska tränare i form av John Lawson och William Scott. Och alla de här skottarna jobbade på Göteborgs gardinfabrik. Och det är ju via det skotska inflytandet som fotbollen kommer till Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. För det skotska inflytandet har ju varit stort på Göteborg i form av Dixon och Keeler och Carnegie. Men också det här att fotbollen kommer till Göteborg via skottarna. Och som ett minne från den här matchen 1892 så hade ju Örgryte förra året som sitt bortaställ mörkblå tröjor som en hyllning just till det skotska inflytandet. Och här på Heden, så på själva platsen där matchen spelades, så finns det en minnessten där det står till minne av den första fotbollsmatchen i Sverige. Örgryte IS, Lyckans soldater, 22 maj 1892. Och det ska vi också lägga upp en bild på, givetvis.
Ja, för den har jag, alltså jag har gått här fram och tillbaka, så jag har aldrig sett den.
Eller också... Jag kan visa den sen när vi går ut här. Så, eller så, så går vi in på vårt Instagram-konto, ja. Gator och torg i Göteborg.
Fantastiskt bra. Om man bortser från den första fotbollsmatchen, så varje sommar så tar man sig ju bort från stan, för att då är det Gothia Cup.
Ja, man vill slippa åka spårvagn med svettiga 14-åringar som trängs på vagnen. Så att alla sansade göteborgare lämnar ju Göteborg under den veckan. Det är jag ju helt med dig om. Nej, men Gothia Cup, det är ju en av de största turneringarna som vi har i stan. Och det har ju vuxit till en jättetävling nu under 2020-talet. Och Gothia Cup startar ju faktiskt redan 1975. Och då är det ett samarbete mellan BK Häcken, som då spelar i division 4, Gais och tidningen Arbetet. Och redan första året, 1975, då spelar man ju givetvis på Heden. Då är det 225 lag anmälda. Och det har beskrivits som en stor succé. Turneringen tappar lite fart på 80-talet. Det är färre lag som anmäler sig. Och Gais gör ju det här klassiska misstaget som de har hånats för hur många gånger som helst efter det. Att man hoppar av turneringen. För BK Häcken har ju cashat in ordentligt på att man är den som driver fotbollsturneringen Gothia Cup. Och det hade ju varit då kunnat vara pengar som hade hamnat i Gais kassa i lika stor utsträckning. Men Gais hoppar av på 80-talet, och som kompensation för sin del i turneringen så fick Gais, förutom en mindre summa pengar av Häcken, också möjlighet att göra videoreklam på en videovägg i Nordstan. Och det var någonting som Gais då tyckte under 80-talet, men det här är modernt och fräckt. Vi lämnar Gothia Cup mot att vi får en liten summa pengar av Häcken och möjlighet att göra videoreklam på en videovägg. Och det är nog ett beslut som de, kan jag tänka, har ångrat sedan dess.
I sydvästra hörnet så ligger det en annan institution, korvkiosken, som det var när jag var ung. Lasse på Heden.
Ja, nu. Det är någonting som jag tror att de flesta ändå känner till. Alltså det är ju verkligen, som du säger, en institution. Och den här korvkiosken, den har funnits sedan 1960-talets början. 1963 så ger byggnadsnämnden i Göteborg tillstånd för att sätta upp en så kallad Alvö-kiosk eller Stockholms-kiosk på platsen. Och den här kiosken, den tillverkades av karosseri från AB Alvin och Östlund i Huskvarna. Och det var för sin tid en väldigt modern historia. Man hade rinnande vatten, man hade rostfri diskbänk, man hade kyl. Och det var man ju tvungen att ha här på 1960-talet, för det kommit nya direktiv från Medicinalstyrelsen om hur man skulle hantera snabbmat, alltså i det här fallet då korv. Och det är ju lite spännande, kanske inte en historia som vi ska gå in på här och nu, för vi har ändå pratat en ganska bra stund. Men just hur korvkiosken och snabbmaten introduceras i Sverige här under efterkrigstiden. Men redan från 1960-talet så kan man då köpa korv på korvkiosken. Men namnet Lasse på Heden, som jag tror att de flesta förknippar med korvkiosken, för det är ju så den heter idag. Det har den inte hetat, eller det namnet får den inte förrän 1995. För det är då Lars Nilsson tar över korvkiosken. Och han driver den fram till 2007. Och det är också han som då ger korvkiosken namnet Lasse på Heden. Efter sig själv då, Lasse på Heden. Och även om Lars Nilsson inte idag längre driver korvkiosken, så heter den ju fortfarande Lasse på Heden. Och jag tror att det skulle vara oerhört dumt av nuvarande ägare att byta namn. För att Lasse på Heden är en så pass etablerad institution i det göteborgska snabbmatslivet.
Kommer du ihåg, eller vet du vad Korvkiosken hette innan?
Jag har faktiskt ingen aning om vad den hette innan. Det borde jag ju givetvis ha kollat upp.
För jag var ju där 1993 och jag fick för mig att den redan då hette Lasse på Eden. Eller också kallar man den bara för...
Ja, jag har väldigt svårt att tänka mig att den hette Lasse på Heden 1993 i och med att han tar över den. Och så här, jag har sökt på Lasse på Heden i tidningsdatabasen och första gången som Lasse på Heden överhuvudtaget dyker upp, det är just 1995. Ja. Så den kan knappast ha hetat Lasse på Heden före 1995.
Nej, det är sant.
Men jag gräver vidare och så återkommer med ett specialavsnitt om Lasse på Heden och korvkioskar, för det känner jag att det vill jag göra ett avsnitt om.
Jättebra idé. Jag måste bara fråga, är kåken densamma?
Ja, det är samma kåk som från 1963.
Så det var inget provisorium som brann upp. Ja, men på tal om provisorium som inte har brunnit upp så sitter vi ju nu här som sagt på Liseberg Hotell Heden.
Ja, vi landade ju här på Hotell Heden i deras trevliga lilla restaurang där vi fick slå oss ner vid ett bord. Och precis som du säger så byggdes ju Hotell Heden, eller det som idag är Hotell Heden, efter andra världskriget 1947. Och anledningen till att man bygger det här hotellet, det var för att det efter andra världskriget finns ett underskott av hotell i Göteborg. Och man kände att man var tvungen att få fram fler hotellbäddar för att turismen ökar under efterkrigstiden. Men byggverksamheten låg efter på grund av kriget. Och istället för att bygga ett permanent hotell direkt så bygger man det här provisoriska hotellet i ena hörnet av Heden. Och det används under ganska lång tid under vintrarna som studenthem. Och sen så på somrarna när studenterna har sommarlov så kan turisterna flytta in och då fungerar det som hotell. Sen under mitten på 1970-talet så börjar en successiv förändring av hotellet. Man river vissa delar av det, man bygger till nya delar. Restaurangverandan, alltså här där vi sitter, den tillkommer under slutet på 1970-talet. Man bygger på ytterligare en våning på hotellet. Och sen 1981 så köps hotellet av Liseberg och blir då en del av Liseberg. För Liseberg är ju inte bara själva nöjesparken. Liseberg har ju sina tentakler runt om i staden, både i form av hotell och campingar och liknande. Och sen 1947 har då det här hotellet stått här och numera så är det ju ett permanent hotell. Jag har varit här och käkat julbord, vet jag, med jobbet någon gång för ganska många år sedan. Hade ett ganska trevligt julbord. Men nu fungerar det som sagt då som hotell här i den sydöstra delen av Heden, blir det va?
Sydöstra delen av Heden. Nu kom jag på vad mitt absolut starkaste minne om Heden är. Och det är ju från 1977 när Nationalteatern satte upp tältprojektet Vi är och tusenden.
Att jag glömde att ta upp det. Skönt att du tar att
ja,
du
men, upp det. Jag var på sista föreställningen, eller jag och hela familjen var på sista föreställningen och det var det mest magnifika och fantastiska jag någonsin har varit med om.
Det är ju verkligen en best of svensk progg, möjligt som ställer upp. Eller det är någonstans själva crescendot av den svenska proggrörelsen, tältprojektet Vi är och tusenden. Ska vi gå ut på Vi är och tusenden?
Ja, det kan vi göra.
Och så säger vi att det kommer en artikel i Mitt i Göteborg.
Snart. Ja, och vill ni höra en separat podd om tältprojektet så får ni ligga på Mattias och be om detta.
Jag tror att Snedtänkt redan har gjort ett avsnitt om tältprojektet. Har Kalle Lind det, så kommer det hända. Men det vi går ut på Vi är och tusenden så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Ha det gott.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.